Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag som är programledare idag heter Ann Sandin Lindgren. Och det är så kul nu att jag får mer och mer kontakt med människor som kan Tyresös historia. Välkommen Berit Pettersson.
Tack.
Och hur fick du och jag kontakt? Vet du det?
Ja, det kanske var på Messenger. Angående ett fotografi som jag hade satt ut på Tyres hembygdsförenings Facebook-sida.
Ja, och det är det som är så roligt. Vi har en fantastiskt bra hembygdsförening i Tyresö som delar grejer på Facebook. Och då kan man hitta gamla foton. Och då lade du ut ett foto där du såg din pappa, va, som liten gosse.
Ja, han och hans yngre bror Gunnar. Det är lite suddigt. Men jag är ganska säker på att det är dem. Och varför skulle de annars ha detta fotografi sparat genom åren? Om inte det var för att pojkarna är med där.
Ja.
För att de andra personerna på fotografiet har jag inte någon kännedom om.
Nej.
Tyvärr.
Och det här är fotografi som är ganska gammalt då. Vilket år tror du att det var taget? Jag tycker vi lägger ut det foto för det var väldigt fint.
Jag tror att pappa är nog 7-8 år. Och han är född 1908. Och då blir det väl 13 eller 14.
Ja. Och du ställde ju frågan, var någonstans tog fotot? Och då fick du svar från hembygdsföreningen. För då hade de kollat med våra nästor, kan man väl säga. Göran Magnusson, som har skrivit den här boken som heter Torp och gårdar. Han trodde att han visste var någonstans det var taget.
Ja, och jag har faktiskt varit där och kollat. Men ja, inte riktigt säker på att det stämmer.
Nej. Han trodde det var, hette det Finnborgs ängar?
Ja, Finnborg.
Finnborg, sa ni.
Tror jag man säger.
Det är olika uttal beroende på när i tiden. Men det var väldigt kul. Och då började du skriva om din pappa och allting sånt. Och det ska vi precis berätta om. Men innan vi gör det så måste du berätta, vem är Berit?
Ja, Berit är en liten teskedsgumma.
varför tänker du så?
1,43 meter över havet. Jag har varit förskollärare. Det är min profession. Men eftersom jag blev hörselskadad tidigt så var jag tvungen att tänka om. Och då utbildade jag mig till diakon.
Jaha.
Så jag har arbetat i Österhaninge församling som diakon i 10 år. Innan jag gick i pension.
Ja, fantastiskt.
Ja.
Det är nästan ett eget program det här med vad man gör som diakon. För att ni får ju träffa människor i många tillstånd i världen. Men Berit, du är uppväxt på ett speciellt ställe.
Ja, det heter Höjden.
Var ligger det?
Om man ska resa till Höjden eller åka till Höjden så börjar man nere i Gudö, vid samhället Gudö, vid Stora vägen.
Man kan parkera där vid den här ekiperingsaffären som
precis
heter, vadå?
Modevillan.
Modevillan, den tror jag alla känner till. För det är på den sidan av ån.
Ja, då är det på Österhaninge-sidan.
Just det.
Eller Haninge som vi säger. Den heter Bondvägen. Poliserna på 70-80-talet, de kallade den för Bondvägen. För det var lite vanligt att en del kriminella som var jagade av polisen gärna svängde av där och liksom irrade sig upp i skogen och trodde att de kom undan. Har vi fått berättas. Då blev det Bondvägen.
Bondvägen,
men det är Bondvägen. Och den är lite drygt 4 kilometer lång upp till Höjden där vägen slutar.
Och Höjden, om jag förstår det rätt av Bernt Karlsson som är på program med mig, vi har gått runt där, han har ju pekat på Höjden. Han sa ju dit gick man från Kumla skola och åkte kälke ner eller något sånt där. Det var en bra kälkbana där, eller var det?
Egentligen en ganska brant liten slalombacke.
Ja, det var kanske det han sa,
Visst. Och det berodde på att min farfar som bodde där då, på den tiden, på 30-talet sålde av ett stort stycke, två stycken av sin mark till skid- och friluftsfrämjandet.
Jaha, det var så alltså. Ja, det var dit man gick. Jaha, det var riktigt organiserat.
Ja, så att bakom vår huvudbyggnad uppe i skogen, där ligger en före detta raststuga. Den ligger där fortfarande och förfaller tyvärr.
Ja. Men höjden, var det en gård?
Ja, det var en liten gård med några kor och häst och grisar och lite höns. Men det viktigaste var väl tvätteriet.
Ja, för att hela det området vid Gude är fullt med torklador, heter det va?
Ja, då.
Och tvätterier. Så att vattnet på den tiden var full av lut.
Ja, ja. Så var det.
Ja. Vilket år är du född? Det måste vi ta också.
Jag är född 1944.
Men trots att du hade så nära till Trollbäcken så gick du inte skolan på den sidan va?
Jag gick i Hagaskolan och jag har faktiskt också gått de två första åren i Mårtensberg.
Var ligger det?
Det ligger lite längre bort mot Handen. Mm. Om man räknar förbi Hagaskolan och så.
Ja, för gränsen mellan Haninge och Tyresö har alltid varit vid Gude.
Det är Gudeån.
Det är Gudeån, ja. Så att man känner ibland att man är väldigt nära varandra, för att de här torkladorna står ju på varsin sida.
Ja.
Med ett litet vatten emellan.
Jag hade ju egentligen närmare till Kumla skola.
Du måste haft det va?
Mm.
Ja. Och det gick inte, på den tiden gick det inte, det var strikt.
Det var strikt.
Ja. Men hade du mycket kontakt med Trollbäcken som ung?
Ja, vi hade ju släkt i Trollbäcken.
Ja.
Pappas kusiner och så.
Ja. Så du känner lite befryndad med...
Ja, där handlade ju vi.
Ja, det var ju också närmaste affärerna.
Och pappa, han var ju bland annat målare. Och, så han köpte ju sin målaffär där hos Nygrens. Konsumaffären handlade vi i. Och charkuteri låg det där Eltjänst ligger.
Ja, för att det var ju så, det har vi berättat i många program. Vi som är då nyinflyttade på att säga, men vi som kom hit när Bollmora byggdes.
Mm.
Då trodde vi att Bollmora var centrum i Tyresö. Därför det där blev ju Tyresö centrum. Mm. Men när man pratade på den tiden innan Bollmora byggdes så var ju egentligen Tyresö uppdelad i två delar.
Ja.
Och centrumet var Trollbäcken.
Ja.
Det var... Där låg kommunhuset.
Ja, det gjorde det också.
Där låg medborgarhuset. Där låg affärerna.
Mm.
Det var där det hände.
Ja.
Och sen fanns det i och för sig slottet.
Ja.
Kring slottet och allt det där. Men det var ganska uppdelat.
Ja, det var kyrkbygden och dit var det ju långt.
Det var långt, ja.
Ja.
Ja. Ja, och då måste vi ta lite mer om din släkt, för det är ju fantastiskt. Först tänkte jag tala om, du har ju också en väldigt duktig son. Du kanske har många barn, men en son heter ju Mattias Pettersson.
Ja, han är arkeolog och konstnär och musiker.
Ja, och han har varit med här på Tyresö-radion och berättat väldigt mycket om riktigt gammal historia, om hur Tyresö såg ut. Och det kan ni gärna lyssna på, för att det är ett väldigt bra program som Gunnel Agrell gjorde med din son. För då skrev han så här, för 9000 år sedan låg Telegrafberget i yttersta havsbandet och var den enda plats som stack upp över havet. Och han berättar också mycket målande om en gammal hamn som nu ligger i skogen 55 meter över havsytan. Ja, och massa saker. Så att det är ju roligt också när man kan sin historia.
Mm.
Ja. Så det är kul. Så att det programmet kan man lyssna på. Men nu ska vi prata om lite äldre släktingar. Ska vi börja med din farfars far? Vad hette han?
Han hette Lars Gustav Berglund.
Aha.
Och han var maskinist på tegelbruket.
Tyresö tegelbruk. Och han föddes 1860.
Ja.
Men var låg Tyresö tegelbruk någonstans?
Ja, den här viken som går upp mot slottet.
Ja, det låg på den sidan, eller hur?
Ja. Ja. Och så väderstrecken är jag inte så bra på.
Nej.
Men det kanske är på den norra stranden.
Ja, för det finns ju rester av det här tegelbruket, vet jag.
Och gropar.
Gropar.
Mm.
Ja, det har vi ju nog gjort program om, men jag är lika dålig på geografi, så att jag är inte bra på det. Men han jobbade där på tegelbruket, men bodde din farfars far även på höjden?
Nej, det gjorde han inte.
Nej, var bodde han?
Han bodde där på tegelbruket, ett stort vitt stenhus som vi har fotografier på.
Och det är inte kvar, va?
Nej. Jag var ju och tittade där vid Finnborg om det kunde stämma med det där berget på fotografiet. Och då såg jag och min svärdotter som skjutsade mig, då såg vi de här gamla groparna där efter att de har tagit lera då till tegelbruket. Så det är alldeles bredvid där.
Ja, för det var ju där som också på den tiden på 1800-talet, innan Trollbäcken blev centrum för, vad ska man säga, företagen i Tyresö, så var det ju kring, därför är det liksom tre strömmar, alltså vi har tre kvarnhjul har vi som är i Tyresövapen. Därför att det var där man hade, alltså, kraft.
Industri.
Det var vattnet som såg till. Det var där vattnet strömmade ut och kunde driva saker.
Ja.
Och därför la man industrier sedan lång tid tillbaka.
Mm.
Och din farfars mor, hon hade också ett fint namn.
Alfrida.
Ja, vilka bra namn. Ja, hon jobbade också på tegelbruket.
Jag tror inte hon jobbade. Men
hon var där.
Ja.
Ja,
hon passade sina barn och mm. Och så småningom passade hon ett barnbarn också, har jag förstått. Nämligen min äldsta farbror Erik.
Just det. Vi måste ta det här igen. Det här är din farfars far som heter Lars Gustav Berglund och som då var maskinist på Tyresö tegelbruk. Din farfar som hette?
Gerard. Äntligen Gustav Gerard Berglund.
Men han kallades Gerard för att det inte skulle bli för många Gustav.
Ja.
Ja. Det brukar vara så. Ja, och han föddes 1885.
Mm.
Vad jobbar han med?
Då är det så här att när han var lite drygt 17 år, skulle fylla 18, så träffade han min farmor. Hon var 6 år äldre. Och det bar sig inte bättre än att hon blev med barn.
Så brukar det bli ibland.
Mm. Mm. Men han var ju faktiskt inte myndig.
Nej.
Mm.
Vad hände då?
Han måste skriva till kungs för att få gifta sig.
Ja!
Och då hamnade de hos Gustav och Alfrida på tegelbruket. Så min farbror Erik som föddes 1904, han växte upp där sitt första levnadsår hos farmor Alfrida.
Aha, för så, så gjorde man ju förr också. Ja. Man hjälptes åt.
Men sen lades ju tegelbruket ner. Kanske det var i den här vevan. Det är jag lite osäker på. Men hela den här familjen, Gustav och Frida och min farmor Beda och min farfar Gerard, de flyttade till ett litet torp som ligger vid Långsjön. Närmare bestämt mera åt Trollbäckshållet till.
Vad hette det torpet?
Det hette Skällsätra. Och det ligger vid sjön Långsjön.
Ja.
Som också är en gräns mellan Haninge och Tyresö.
Precis, och det är inte så långt från Solsäter. Där
nej, festplatsen.
Festplatsen, det är massa människor har varit. De som inte, de åkte hit ut och dansade.
Just det.
Och kulturella folkdanslaget är det väl som håller till där. Jättefin byggnad.
Men det torpet, dit flyttade då den här, de äldre och de yngre och som min farbror Erik.
Ja.
Och så hade de ett litet tvätteri där.
De hade tvätteri där också?
Ja.
Ja. För runt det området var tvätterierna?
Ja.
Ja. Och det var väl så att man tvättade rika människors byk som det hette, va?
Ja.
Hur kom det ut i Tyresö?
Jo, man körde in med häst och vagn då. Det här var ju innan bilar.
Ja.
Med häst och vagn och hämtade smutsig tvätt på lördagen. Man lämnade ju förstås ren tvätt och så hämtade man smutsig tvätt.
Ja.
Åkte hem och tvättade. In igen nästa lördag.
Ja.
Det var ett slit.
Och det var lakan, va?
Det var lite varje.
Det var lite varje, ja.
Det var näsdukar och handdukar och lakan.
Det var det,
och även underkläder.
Ja. Men hur tvättade man? Hade man tvättmaskiner? Eller hade...
Nej, man hade en sån här stötvagga.
Stötvagga? Ja, jag vet
en trälåda.
Som man körde fram och tillbaka?
Ja,
ja.
Som man stod och ryckte så här fram och tillbaka.
Och sen hängde man upp dem i de här ladorna som finns längst ut.
Ja, och den... Det kommer vi till småningom i programmet.
Ja. Så dit flyttade då din farbror blir det då, va? Så är det?
Nej, min farfar och min farmor. Ja, och så lilla Erik.
Ja, så lilla Erik. Ja.
Och 1908 bodde de kvar, för då kom Gustav. Min pappa.
Din pappa.
Ja. Så han är född på Skällsätra.
Han är född på Skällsätra, ja.
Och de hade en inneboende också som bodde uppe på vinden som hette Maurits.
Så det här lilla, lilla huset?
Ja.
Bodde det alltså 3 generationer i nästan?
Ja.
Då?
Ja. Det gjorde det.
Hur, alltså det undrar man hur hur fick man uttaget möjlighet att göra barn?
Ja, det kan man undra.
När man bodde trångt i kök och sånt, va?
Sen var det ett problem, och det var ju det att farfar var en väldigt social person och hade ett stort kontaktnät med likasinnade killar som gillade att jaga, äventyrslystna. Och de kom till Skällsättra och de var inte alltid så nyktra.
Nej.
Och det var ett påhäng, upplevde min farmor.
Oj, ja, ja.
Och det kanske inte var så lätt heller att bo tillsammans med svärföräldrarna. Nej. Alla gånger.
Nej.
Så hon ville flytta därifrån. Och då fick de reda på att då fanns det ett ställe. Men det låg långt upp i skogen. Och det tyckte farmor var toppen. Och det då kommer inte de här kompisarna till farfar dit.
Och var låg det? Vilket ställe var det?
Höjden.
Det var höjden, ja. Och höjden, det här med torp och gårdar som man pratar om. Gårdar var väl egna ställen som man kunde finansiera själv och allting. Men om det var ett torp, då var man ju tvungen att ge iväg delar av sin avkastning, va?
Men det här var en egen gård.
Egen gård, ja. Torp.
Det skrapades väl ihop pengar. Och dessutom så fanns det Alfrida. Hon hade en bror som hette Albert.
Mm.
Som var lite eljest.
Det var så man sa om människor som inte var 100.
Nej.
Mm. Som kunde hjälpa till.
Nu för tiden så skulle man väl naturligtvis sätta någon bokstav på honom. Han följde med till höjden. För han var delvis finansiär av inköpet av höjden.
Aha.
Och då måste väl förmodligen Gerhard och Beda ta hand om honom också.
Ja, men var det inte också så, på den tiden behövde man liksom arbetskraft?
Ja,
så att väldigt många blev drängar.
Ja.
Och en duktig dräng kunde ju gifta sig, hitta någon piga och gifta sig och skapa eget. Men många som då, om man nu kallar dem eljest på den tiden, eller hade olika, ja, det heter väl alla möjliga konstiga ord nu för tiden, men då fortsatte man att vara en del av en gård. Man var dräng, man hjälpte till. Så att det var inte så att man var utfrusen på något sätt, va?
Man byggde till huset där så han hade en egen ingång på baksidan av huset.
Vad fint. Så nu pratar vi alltså om din farmor och farfar som flyttade till höjden med sina 2 barn.
Ja, 1910.
1910. Och din pappa?
Gustav.
Var han född då?
Han var född 08 när det är Skällsättra.
Just det, så var det. Och sen kom det fler barn?
Mm. Sen kom Gunnar och det var 1911. Och efter några år, 1913, så kom ytterligare en son, Harry.
Så det var väldigt mycket liksom grabbar i det där huset?
Det var det. Det hade varit en liten flicka också. Och det var nog i Skällsättra.
Ja.
Men hon dog bara efter några veckor av någon anledning.
Ja, så var det också. Mm. Barnadödligheten var stor.
Hon var mellan Erik och pappa.
Mm. Så att det var en stor familj. Mm. Var det stort huset där på höjden?
Relativt stort faktiskt.
Ja.
Det var större än det vi själv sätter.
Just det. Mm. Och sen då?
Jag kanske ska berätta också att på höjden så fanns det redan en tvättstuga, för det hade bott en familj innan där. De hade byggt höjden 1893.
Okej, ja.
En familj som hette Brevits.
Mm.
Det var de som sålde till farfar och farmor.
Mm.
Och de hade också börjat med tvätteri. Så det fanns redan en tvättstuga. Så farmor och farfar satte igång och hade tvätteri där uppe på höjden också.
Och det gick runt?
Det gick runt.
Men sen hade man också, man hade kor och man hade en liten gris eller sånt där. Höns hade man det?
Ja, lite för husbehov så.
För husbehov, ja. Ja, för det gick inte bara och man var liksom tvungen
att
odla potatis och allt vad man gjorde på den tiden.
Ja, det gjorde man. Ja. Och även lite säd. För att farfar arrenderade ängarna nedanför höjden som låg på Tyresös sida.
Just det.
Gränsen går ju precis där. Och det var ju markisen då som man
Som ägde?
Som ägde det.
Ja, det var inte Kumla herrgård som ägde den här delen?
Nej, det var det inte. Nej. Och sen drygade väl farfar ut maten ibland med en älg.
Just det.
Mm. Och lite tjäder.
Ja.
Ja.
Så det var ju bra, han kunde jaga.
Ja, visst. Det var hans stora intresse, kan jag tala om.
Ja, det är det fortfarande för väldigt många män.
Ja, det är det.
Ja, ja, sen då? Vad hände sen med din pappa?
Pappa, han var väl hemmason ganska länge. Och 1928 då införskaffades en liten lastbil för att köra tvätten.
Vad smart.
Mm. Och pappa hade lite, han var väldigt händig, kunde det mesta här i världen. Och var också konstnär, målade jättevackra tavlor.
Och vad roligt.
Och han var väldigt duktig på att bygga, så han byggde sina bröders villor nere i samhället.
Jaha, han kunde försörja sig lite grann som, ja, som snickare.
Och virke kom uppifrån höjden från skogen som hörde till.
Aha.
Så det var ett väldigt mysigt ställe, höjden. Mm. Ett rikt ställe faktiskt. Sen var det inte bättre än att 1946 i januari så halkade min farmor i tvättstugan och bröt lårbenshalsen.
Oj.
Och sen kom hon aldrig hem igen.
Nej.
Hon hamnade på Serafimelasarettet inne i Stockholm och lunginflammation tillstötte. Så hon dog.
Hon dog.
Låg bara någon vecka eller två där.
Aha.
Och då stod ju farfar ensam.
Ja.
Barnen var ju utflugna sedan länge och så.
Men han behövde en kvinna ändå, för att det var ju så livet var uppdelat på den
tiden. Det blev ingen kvinna.
Det blev
Gustav och hans fru och lilla jag.
Alltså det var så. Mm. Han lät en av sönerna bo kvar.
Ja.
Men var det inte också uppdelat på den tiden? Att män kunde en sak och kvinnor, det här med laga mat till exempel.
Ja. Fast han var nog också lite, han kunde nog det.
Han kunde
jag.
Det? Ja. Okej.
Men 1946 i april, då flyttade vi ut. Vi bodde i Hammarbyhöjden då.
Mm. Hur träffade din pappa din mamma då?
Han körde, alltså hjälpte farfar och farmor med att köra tvätt med den där lastbilen. Och 1939 bland annat så körde han in och lämnade tvätt hos en Ture och Ester Berg.
Mm.
Och de hade sin nevö ifrån Norge boende så att säga.
Ja, det är någon slags syskonbarn,
va? Det var brorsdotter till Ture Berg.
Ja.
Hon hette Erna och det var min mamma.
Okej.
Och pappa lämnade rent tvätt. Han ringde på dörren och Erna öppnade och tog emot tvätten. Och de blev förälskade.
Kärlek uppstod.
Ja.
Vad roligt, ja.
Sen blev ju de ett festfolk och så kom Hitler emellan. Mamma kunde ju inte åka tillbaka.
Nej.
Till Norge. För Norge blev ju ockuperat.
Just det.
Så mamma blev ju kvar. Det var inte tänkt så från början.
Men var bodde hon då någonstans?
Hon bodde hos sin faster och farbror.
Aha, så de hade ett förhållande då. För man flyttade inte ihop förrän man var gift.
Nej.
Nej.
Nej, oh nej.
Och när gifte de sig då?
41.
41?
Mm. Och då hamnade de i Hammarbyhöjden.
Aha.
Men där tillkom jag.
Ja, men hur kommer det sig att du är... Du sa att du växte upp på höjden.
Ja, det var 1,5 år då.
Jaha, du menar så?
April 46.
Okej, var det så? Så du var ju då liten. Kommer du ihåg någonting från den perioden?
Nej. Men jag har ju sett fotografier.
Ja. Mm. Men ni var väl ganska mycket där sen? På att hälsa på?
Ja, under min bebistid.
Ja.
Ja, då.
Ja.
Oh, ja.
Och sen var
Fast det var lite krångligt, för det fanns ju inte... Det var ju till att åka buss och så gå upp.
Var långt att gå.
Ja, med barnvagn och allt, så det var väl inte så ofta.
Nej, okej. Okay. När du var 1,5 år, då flyttade din pappa tillbaks till höjden när hans mamma gick bort.
Ja.
Och då blev ni en stor familj där.
Ja, med farfar Gerard och mamma Erna och pappa Gustav och jag, Berit.
Så att då var det där ni var hela tiden?
Ja.
Och när din farfar sen gick bort?
Då bodde vi kvar.
Ja.
Ja, då. Och pappa blev sjuk 71 och de var tvungna att flytta till lägenhet vid sågen.
Ja.
Och höjden stod tomt i många år.
Och du hade skaffat ett eget liv och ja, började utbilda dig?
Ja, bodde nere i Vändelsö.
Ja.
Men 1983, då flyttade min man och jag och vår lilla familj upp till höjden.
Just det. Och dina barn, är de födda där eller?
Nej, de är födda. Mattias är född på Vändelsö Malm i en lägenhet. Och Anna-Karin, vår dotter, hon är född i Vändelsö Gård.
Och sen var de med när ni flyttade in på höjden?
Ja.
Och nu äger alltså din son?
Ja, de äger varsin halva faktiskt.
Jaha, ja, okej. Men det är han som bor där?
Det är han som bor där.
Och det måste vara fantastiskt att ha en sån här gård som går i generationer.
Ja, det är det verkligen.
Ja. Ja. Och har du ägnat väldigt mycket tid och släktforskat liksom kring gården?
Ja, det har jag gjort. Fast det finns inte så mycket att forska om höjden. För det tillkom förmodligen 1893 när Brevits hamnade där. Ja. Och
så du kan ganska mycket. Du har liksom klarlagt historien.
Ja.
Och det är väl smart om din son dessutom är arkeolog. Han kan kolla.
Och då kan jag berätta något väldigt spännande. Bara några hundra meter bakom höjden hittade vår son en stenåldersboplats.
Jonan?
Ja.
Och för den ligger ganska högt också.
Ja.
För det var det han kommer fram till. Att
huset ligger 43 meter över havet.
Ja.
Och den här stenåldersboplatsen något lite högre.
Ja.
Kanske på 50 meter över havet. Så den är utgrävd.
Fantastiskt.
Tänk så den finns.
En egen
liten som vi, utgrävning. Som pappa och farfar och,
ja.
Och jag och vi på höjden inte hade en aning om.
Nej. Mm. Nej, för det måste ju vara på ganska höga höjder i och med att hela Tyresen mer eller mindre låg under vatten.
Just.
Ja. Jag tänkte vi kunde återgå till där vi började med den här bilden som du la ut där på Tyresö hembygdsföreningens Facebook-sida.
Mm.
Då står det så här att du skriver så här. Hej Tyresöbor, det här är en slottebild från cirka 1915. Den är fotad någonstans i Tyresö. Min far Gustav Berglund och hans yngre bror Gunnar är gossarna i sjömanskostym som står med flickorna på flaket. Varken min farfar eller farmor är med på kortet. Gossarna var nog på besök hos någon i Tyresö. När du säger Tyresö var det gamla Tyresö då.
Mm.
Själva bodde gossarna på höjden som ligger i Haninge precis på gränsen till Tyresö. Gossarnas farfar Gustav Berglund var maskinist på Tyresö tegelbruk och de flesta av familjens vänner bodde i Tyresö. Bakom slotterfolket, och därmed slotter, det är sånt där för moderna människor, när man gick med li och slog gräs, jag bara säga, men ängar för att ge mat till djuren. Det är sånt som vi andra inte ens förstår, varför gick man där på ängarna? Ja, men bakom slotterfolket reser sig ett väldigt högt brant berg. Tänk om det är någon som här på Facebook som känner igen personen av platsen. Det vore verkligen roligt. Själv växte jag på höjden och nu bor min son Mattias Pettersson med familj. Mina barnbarn är femte generationen som bor där. Och sen var det då att Göran Magnusson som då skrev att bilden tror vi är tagen på Finnborgs ängar. Platsen är idag Tegelbruksvägen 15 och dess omgivning. Och så säger han också Berit är en gammal bekant till mig från svunnen tid. Kolla med Berit om hon har fler foton från Tyresö eller om hon har något kort från torpet Flogmossen. Då kommer frågan, vad är torpet Flogmossen för någonting?
Det ligger ungefär 400-500 meter in på Tyresös mark i förhållande till höjden.
Mm.
Det man ser nu är bara rester, lite stenar som ligger och som vittnar om att det har varit en lagård och det har varit ett hus. Och huset fanns kvar när pappa växte upp där. Där bodde det skogshuggare på den tiden.
Ja.
Men jag har följt det torpet långt bak i kyrkböckerna. Så det torpet fanns redan när man började föra anteckningar i kyrkböckerna 1680-talet.
Just det. Jätteroligt ju. Mm. Ja. Och sen skickade du en bild på farfars far, står det. Lars Gustav Berglund, född 1860. Och han då var med maskinist. Vi lägger väl ut de här fotorna så folk kan titta på de här, så försöker jag liksom se till. Och du har ju med dig några fina böcker också som jag tänkte fota av. Där du har hittat mycket av det här. Berätta, vilken bok har du framför dig?
Den heter Vändelsö. Säteriet som blev villasamhälle. Och där finns det en artikel, den har min man skrivit. En lägenhet benämnd Höjden.
En lägenhet?
För man sa det förr.
Man sa det?
Lägenhet. En lägenhet.
Aha, okej.
Okay. Så det är ett gammalt uttryck.
Det visste inte jag.
Och det står i gamla skrifter.
Ja. Just.
Benämnd Höjden. Ja. Och att det heter Höjden kanske berodde på att ifrån Gude betraktat så var det ju väldigt... Det var uppför och uppför och uppför, ja, när man skulle till höjden, nerifrån Gude.
Precis. Ja, man döpte ju ofta,
ja,
platser efter liksom hur de låg.
Ja, visst. Ja.
Och sen har du en till bok.
Så tvättade vi i Haninge. Den unika stadstvättsepoken 1900-1960.
Och det handlar just om de här tvätterierna som, ja, fanns här ute.
Och där finns det också en liten artikel om höjden och hur farmor och farfar slät. Ja, faktiskt så var det ju så att farmor gick bort på sin post eftersom hon halkade i tvättstugan.
Ja. Ja, det var ett hårt liv.
Mycket tufft var det.
Ja, det fattar man. Det fattar man när man intervjuar folk, att, ja, vilket liv de hade.
Och det var dåligt med vatten på höjden.
Aha.
Och hon hade också en liten källa i skogen där det är lite sankt.
Aha.
Och den ligger nu, den finns kvar, den ligger mitt i stora kraftledningen som går förbi höjden. Och då drog man tvätten dit på vintern på en kälke. Och så låg hon där och sköljde tvätt.
Ja, för man sköljde i vatten, man sköljde i ån. Det var därför man var så bra att det var Gudeå.
Ja, precis.
För att man sköljde så att sköljvattnet gick ut.
Ja.
Ja.
Men hon låg i den där lilla källan där.
Ja.
Farfar hade byggt som en liten brygga där som hon kunde ligga på och skölja där i iskallt vatten.
Ja, hur blev händerna för folk
som... Alldeles röda.
Och sen blev de väl vita också. De fick en sån här förfrysningsgrejer, va?
Ja, och det sägs att damerna fick ismanschetter. Ja. Runt armarna.
Ja, mm, ja, det är ett helt annat, en helt annan tid. Man får, ja, ha respekt. Och det som är fantastiskt då för dig, Berit Pettersson, att du som kommer ihåg din farfar, och nu har du barnbarn.
Mm.
Så att det är en, man har ju ganska långt spann av,
ja,
tid. Och det är ju fantastiskt nu när man tänker, ja, min mormor föddes 1901, min mormor, och din farfar,
ja, ja,
föddes ju på 1800-talet. Mm. Så att det är ju också en väldigt lång tid som man ser hur, en, hur utvecklingen har, hur den har gått.
Ja, och hur fort det har gått.
Och hur fort det har gått, ja. Vi kan väl stanna där, du får gärna komma tillbaka sen, för att jag tänker att vi säkert har missat, när du får lyssna på programmet så har vi säkert missat massor. Och det finns ju andra människor som kan också historier kring det här med tvätterierna. För att det är ju så, det är därför man byggde upp delar av Trollbäcken. För att det fanns en näring, annars skulle man inte kunna bo där.
Nej.
Och därför man även gjorde liksom Tyresö slott, varför det låg där det låg. Det berodde ju på vattnet.
Just det.
Ja.
Vatten har spelat en enormt stor roll i människans historia.
Precis. Tack så mycket, Berit Pettersson, för att dela med den här väldigt intressanta historien om dina förfäder och din familj.
Ja, tack. Mm. Tack själv. Tack för att jag fick komma och berätta.
Tack. Och jag som har fått äran att prata med Berit, jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni kan mejla till mig om ni vill, om ni tänker att jag vill också berätta min historia. Och då är det enklast att mejla till info@tyresoradion.se. Om ni har några synpunkter och vill tillägga någonting. För att det här historien byggs ju av många människors berättelser. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.